medan flytt i tono kommer här Radio Nord.
Lys, lys, lyssna.
För ett nöje i den jord, därför hör på Radio Nord.
Lys, lys, lyssna.
Dygnet runt i ljuden är det bästa, den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit ombord, hör allt nytt i tono, Radio Nord.
Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung. Och stationen som ger er just den underhållning ni tycker om.
Dygnet runt i julen är det bästa, den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit ombord, hör att flyttet i tono, Radio Nord.
Jan Kotschack, son till Jack Kotschack som startade Radio Nord, har skrivit en mycket innehållsrik och detaljerad bok om händelserna kring Radio Nords tillblivelse och drastiska slut. Jan Kotschack, välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Om vi ser till medieklimatet, hur såg det egentligen ut i Sverige på 50-talet inklusive Sveriges Radio?
Ja, det var ju ganska påvert. Sveriges Radio hade en och en halv kanal kan man säga. P1 sände ju större delen av dygnet, men det är klart man sände ju inte på natten. Och sen hade man P2 som började klockan 17 och sände till ungefär 10-11. Och det var ju också en väldigt seriös radio med mycket föredrag, klassisk musik någon timme och lite marscher brukar vi skoja med, grammofontimmen som avslutades eller började med en marsch. Så att det var en väldigt allvarsam radio med ett tydligt överhetsperspektiv.
Mm. Vad jag minns så förekom det så att det startades upp först klockan 12 och det var med klockspel i stadshustornet, sen var det dagens dikt och det var till och med börsnoteringar och fiskhamnsrapport.
Exakt, det är ju roligt då att tänka sig på Radio Nords startdag den 8 mars 1961.
Mm.
Då klockan 10 på morgonen när Radio Nord inledde sin korta karriär, då var det ju helt tyst i Sveriges Radio, för då var det sändningsuppehåll. Och sen kom man igång då med klockspel, dagens dikt. Och sen klockan 12.05 så var det då i P1, som var den enda kanalen som var igång, ett föredrag om ekonomisk gödsling i 20 minuter.
Mm.
Det var Sveriges Radios totala utbud då på Radio Nord starta, och det tycker jag säger en hel del.
Mm. Om vi ser till Radiotjänst, som det heter på den tiden, som stod bakom sändningarna i Monopolradion, hur såg ägarstrukturen ut i Radiotjänst egentligen?
Mm, det var ju också ganska märkvärdigt. När man startade 1925 då, så ägdes ju Radiotjänst till största delen av pressen.
Mm.
Och detta har jag kollat med mycket kunniga professorer, och det är unikt i hela världen att pressen ägde en tänkbar konkurrent. Det var ju alltså så, alltså TT:s nyhetsmonopol, det fanns det motsvarigheter till i andra ställen i världen. Men att pressen ägde en monopolradio dessutom, det var ju helt galet förstås. Det var ju ett systemfel från början, för då såg ju pressen till att Radiotjänst fick väldigt knappa resurser, och man såg framförallt till att man bara hade väldigt sparsamt med nyheter, för det kunde ju konkurrera med tidningarna. Och det där systemfelet hängde med väldigt länge kan man säga.
Mm.
Och pressen var ju också följaktligen väldigt negativa till Radio Nord så fort, eller redan innan man kom igång. Och det var ju den gamla historien att man såg en tänkbar konkurrent om annonspengarna. Mm. Även om man talade stora och fina ord om mycket andra saker, om laglydighet och så, mm. så går det ju inte att dölja att det var det egna intresset som styrde.
Mm. I det här klimatet då så kan man väl tycka som lekman kanske att det skulle väl avskräcka vem som helst till att starta upp någonting. Men hur kom Jack med flera på idén att starta upp Radio Nord? Hur gick det till egentligen?
Rent konkret gick det till så att min pappa Jack var i juni 1959 över USA dit han var affärsman. Han jobbade på min morfars filmbolag just då. Han var väldigt ofta i USA och i juni 59 så var han i Dallas, Texas egentligen för att prata film med en man som heter Gordon McLendon som just hade gjort sina två första filmer. Men det visade sig att den med Gordon McLendon var ju egentligen radioman och hade 7 radiostationer. Och Gordon kände till, och det gjorde förstås Jack också, men det var väl mer speciellt att Gordon kände till att det i Öresund hade startat en fri radio, om vi kallar det så, som hette Radio Merkur i augusti 58. Mm. Och i Gordons efterlämnade papper har jag hittat den lilla notisen som han hade klippt ut ur en amerikansk branschtidning om Radio Merkurs start. Så jag vet verkligen bevisligen att Gordon höll koll på radioutvecklingen i Europa. Så han kände till den här piratradiostationen Radio Merkur. Och de två, Gordon och Jack, började prata om, borde det inte kunna gå att göra någonting sånt även i Östersjön utanför Stockholm och Mellansverige. Så uppkom idén. Mm. Från början.
Ja, just det. Var det så som historien förtäljer att i USA så hade den namngivna personen förfullt antal radiotillstånd så att han var väl mer eller mindre också intresserad att starta upp någonting utanför?
Ja, det var exakt så. Och förutom det här att jag hittat den här lilla notisen så var det så att när Jack och Gordon hade lanserat sina planer på Radio Nord, alltså, och det var i november 59, så några månader senare så skrev nyhetsbyrån UPI, Stockholms korrespondent, en artikel att nu ska det komma en radiostation som ligger på en båt i Östersjön och den ska heta Radio Nord. Och när den och bakom stod det ligger en känd amerikansk radioman som heter Gordon McLendon. Uh-huh. Och när den kom in i amerikanska tidningar, då blev det ett jäkla liv på den federala kontrollapparaten FCC som den heter i USA. Så att Gordon blev alltså kallad till Washington för att förklara sig. Så att han var tvungen att säga, nej men jag är bara rådgivare åt en god vän i det här projektet. Mm. Så att det har jag också svart på vitt, att han fick inte äga någonting av Radio Nord. För att det räknades, de 7 radiostationerna räknades liksom totalt globalt.
Aj, aj, aj.
Så att han fick inte äga något. Så det var därför det blev lite konstigt sen att han, Jack, fick alltid säga att det var Bob Thompson som var en av Gordons kompisar då, som var den egentliga ägaren till Radio Nord. Mm. För Gordon fick inte figurera i dessa sammanhang, men det var ju alltså han som var, kan man säga, idégivaren från början. Det var han som kunde radio. Mm. Men sen tog han in 2 kompisar. Den ena var den här Bob Thompson och den andra hette Clint Murchison, och de hade mycket pengar, så de var medfinansiärer.
Lyssna här i Radio Nord, med nytt för er i ton och ord. Och 4 nya 5 låt oss välja så, ni och vi från våran båt.
Men är det här, inte ryktet, men i alla fall vetskapen började spridas här i Sverige när det föddes på tal, hur reagerade då press och Sveriges Radio till en början?
pressen var ju totalt avvisande från början. Alltså det fascinerande att titta i gamla tidningar. För det hann inte gå mer än några veckor från att de hade sin första presskonferens då i november 59. Alltså exakt kan vi säga, nästan på dagen 50 år sedan. Så började alltså, jag vet inte hur det var nere i Västsverige, men jag kan ju säga hur det var i de stora Stockholmstidningarna. DN, Svenska Dagbladet, Stockholmstidningen som var en stor tidning då, dessutom regeringsorgan, Aftonbladet. Alla var emot och de sa att det här var ett otrevligt försök så att säga, att även om det inte var formellt förbjudet så antydde man att det gick ju liksom mot lagens anda att sända radio från en båt. Och den enda tidning som från början påpekade att det här med ett monopol kunde vara ett problem, det var tidningen Expressen. Alla andra tidningar var rakt över disk emot.
Och Nykopp, han uttalade väl sig redan då att han var positiv till den, eller hur var det?
Ja, alltså Nykopp var, han var duktig, för han sa så här: det är inte det egentligen att jag uttalar mig för Radio Nord, men jag uttalar mig bergsäkert och kategoriskt emot monopol. För det var en, liksom en viktig distinktion för honom. Så han sa, monopol kan aldrig vara bra. Men det blev ju så då att då blev han i realiteten, Carl Adam Nykopp som då var redaktionschef, senare chefredaktör för Expressen, han blev i realiteten Radio Nords enda försvarare och även Expressens tyngre människor på ledarsidan. De var de enda som diskuterade egentligen vilka problem det kunde vara med en monopolradio.
Men det dåtida politiska etablissemanget måste väl också ha gjort sin röst hörd på något sätt, eller vid den tidpunkten?
Ja, alltså, det dröjde. Det var ju så här att Radio Nords startsträcka till man kom igång med sändningarna var ju väldigt lång. Från det då att projektet presenterades i november 59 till dess att man de facto kom igång gick det ju över ett år. Eftersom man kom igång då i mars 61. Och på hösten 60 då man hade aviserat att man skulle komma igång. Först var det sagt att det skulle ske i augusti 1960 och sen sköts det fram till oktober. Då, redan då så skedde det en väldigt styrd, kan man säga. Jag vill inte ens kalla det riksdagsdebatt, men uttalanden i riksdagen som gick ut på att en riksdagsman i socialdemokratin som sedermera blev minister, som heter Hans Gustafsson, han ställde en enkel fråga då till kommunikationsministern som heter Gösta Skoglund och frågade vad ministern hade tänkt göra åt den här planerade radiosändaren ombord på en båt. Och då gick Gösta Skoglund upp, alltså långt innan man hade kommit igång, och sa att bland annat sa han att det här är ju ett flagrant brott mot internationella regler och svenska företag som tänker använda sig av den här sändarens möjlighet till reklam, de beter sig ju oerhört illojalt och de kommer ju att allvarligt försämra sin ställning hos den svenska allmänheten, som man sa. Men denna allmänhet brydde sig nog inte så mycket, utan det var ju ett rakt av ett hot mot dessa företag att till exempel statliga leveranser kunde ju vara i fara, eftersom det blev uppenbart redan från den första gången det diskuterades i riksdagen att det här var någonting som i varje fall socialdemokratin, som hade en oerhört stark ställning. Man satt ju i regering förstås, men man hade ju också väldigt höga röstsiffror. Det får vi ju komma ihåg. Man hade ju hälften av befolkningen bakom sig. Och redan första gången sa man att det här är något som vi inte ser på med blida ögon.
Ni som är unga i sinnet, ni har väl i minnet
Radio, Radio Nord.
Det var inte bara Gösta Skoglund, utan vi hade väl en radiochef också på den tiden som inte såg att det här var positivt på något sätt, kan jag tänka mig.
Ja, jag tycker inte att när det gäller Olof Rydbeck som var radiochef.
Nej, det var tidigare, ja just det.
För Olof Rydbeck som var då, han skötte sina kort väl. Alltså han kom ju från UD, han var en slipad diplomat. Och han såg till att, så att säga, analysera situationen så småningom noggrant när Radio Nord kom igång. Och såg till att bara utnyttja det till det allra bästa för Sveriges Radio. Och om vi då anknyter till vad vi sa tidigare, att pressen och ägarna av Sveriges Radio hade ju alltid sett till att Radiotjänst som blev Sveriges Radio hade haft väldigt sparsamt med resurser. Mm. Så nu plötsligt när Radio Nord kom igång, så Olof Rydbeck och hans styrelseordförande som heter Per Eckerberg, de uppvaktade ju kraftfullt då olika ministrar, Gösta Skoglund men även statsminister Tage Erlander, och sa att nu måste vi få mer resurser för att kunna konkurrera med den här illegala sändaren på Östersjön. Mm. Och Sveriges Radio, som aldrig brukade få mer än lite knappt uppskriven budget liksom år från år, de fick ju plötsligt då 700 000 på ett bräde för att kunna starta vad som kallades Melodiradion. Så att Olof Rydbeck var skicklig nog för att inte hamna i någon liksom politisk diskussion, utan han använde det på bästa sätt för Sveriges Radio, och därmed kan man ju säga kom det till gang för alla Sveriges radiolyssnare att plötsligt fick Sveriges Radio, Melodiradion som från början då sändes växelvis i P1 och P2, för man kunde inte, men det blev ju så småningom P3 då, ett ny kanal.
Jag vill ha kyckling.
Och jag vill ha rotmos.
Och jag vill ha glass.
Och jag vill ha ananas.
Men en sak gemensam, det har vi alla. Vi lyssnar till Radio Nord.
Jag återkommer då till Gösta Skoglund. Det var en liten vändning under galgen i stort sett för hans del, för han var ju definitivt emot att ge Sveriges Radio några ytterligare medel och bistånd vid de äskanden som skedde vid den tiden.
Ja, vid den tiden det var så att Gösta Skoglund och hans mycket mäktige statssekreterare Erik Hörjel, som sedermera fick många andra poster i förvaltningen, bland annat blev han chef för posten och så vidare. Mm. De ville inte ge någonting till radion, för de var helt förblindade av det nya mediet som heter televisionen. Mm. Och det man skulle ge pengar till var ju televisionen, och framför allt så skulle man få en andra tv-kanal så fort som möjligt. Så att Radio Nord tvingade fram Melodiradion, och för att Melodiradion skulle kunna få en egen kanalplats och bli P3, så var man tvungen att rent tekniskt ta platsen som teknikerna på Televerket hade planerat att TV2 skulle få. Mm. Så att det är ju bevisat att Radio Nord påskyndade utvecklingen för P3 med kanske minst 7 år, men troligtvis 10 år.
Mm. Det var ju så att vi hade ju som sagt danska Radio Merkur, vi har haft Radio Syd och så Radio Nord. Alla var ju sådana här offshore-stationer ute på båtar. Vad fick Radio Nord ta på sin båt någonstans?
Ja, det var ju en historia för sig, höll jag på att säga. För de, var det någonting ingen kunde någonting om, så var det här med båtar. Och de här männen från Texas, de var visserligen amiraler allihopa i någonting som hette Texas Navy. Men det var en sån här mer sällskapsklubb, kan vi säga.
På torra land,
ja. Där de hade väldigt trevligt, och de var ju inte sådär någon större sjömän. Och det var inte min pappa Jack heller, kan man lugnt säga. Han gillade inte sjön och vidare. Så att det här när de letade båt, det gick ju, jag vet inte, oplanerat är väl det bästa ordet. Men i varje fall hittade de en gammal båt som hette Olga nere i Hamburg. Då på våren, senvåren 1960. Och de här inte så kunniga människorna tyckte i varje fall att hon hade grundförutsättningarna om man byggde om henne. Och det visade sig sen, för det blev ju, det blev Bonjour som hon hette på Radio Nordtiden. Sen blev det Mi Amigo i England som hette av Radio Carolines skepp. Och hon blev ju det mest långlivade av alla piratradioskepp. Så att den här gamla vedskutan, hon kallas ofta för sillskuta, men jag tror inte hon var sillskuta utan hon var en vanlig fraktskuta. Bland annat gick hon med ved, det vet jag i Östersjön. Mm. Blev ju väldigt fin radiobåt alltså, så småningom. Mm.
Och den hamnade då utanför Nynäshamn, uppe på internationellt vatten, vilket var villkoren för att man skulle kunna sända, och det var på mellanvåg. Det var ju bra med mellanvåg på den tiden. Eller?
Det var ju jättebra. Alltså, för då var det så här att Radio Merkur som låg mitt i Öresund på den lilla strimma internationellt vatten som finns där. Hon hade ju så nära både det skeppet till både Danmark och Sverige, så hon kunde ju sända på FM. Men det hade ju inte gått i Stockholms skärgård, för Bonjour som var Radio Nords båt var ju tvungen att ligga som sagt på internationellt vatten och ganska långt från land. Mm. Och då blev det mellanvåg. Och det var ju väldigt bra för att FM-nätet inte var utbyggt i Sverige. Och bland annat i bilradion så hade man ju mellanvåg. Mm. Så att mellanvåg var ett jättebra val. Som man inte riktigt kanske tänker idag när ingen lyssnar på mellanvåg. Men då var det var en väldigt framkomlig väg.
Mm. Kan man också säga att man hade god hjälp utav Radio Luxemburg, bland annat Radio AFN och BFN, med tanke på att de ungdomliga lyssnarna låg ju på kvällarna och lyssnade på den sortens musik på mellanvåg för att få höra det allra senaste, eller?
Absolut, absolut. Ja. Alltså, ungdomarna hade ju fått en lyssnarvana. De som hade fått ett intresse för den modernare musiken, rocken som då var på väg att bli pop men inte riktigt hade blivit det ännu. Den hörde man ju då på Radio Luxemburg, och vissa lyssnade också då på de amerikanska styrkornas olika radiostationer i Europa. Så att det hade man stor nytta av. Och sen också den här lilla historiska paradoxen att när Ingmar alltså samtidigt som Jack var i Dallas ungefär i juni 59, det var ju då Ingmar Johansson skulle boxa mot Floyd första gången om VM-titeln. Och då sa ju helt följdriktigt Sveriges Radios styrelse nej till att man skulle direkt sända den matchen i Sveriges Radio. Och då hyrde ju den mäktige direktören för Svenska Philips in sig på Radio Luxemburg. Och då lyssnade ju varenda svensk nästan på Radio Luxemburg när Ingo boxades.
Till och med på natten.
På natten, klockan 4 på morgonen var det ju. Mm. Men man hade ju underhållning bland med Pekka Langer. Hela Herbert Kastengren hette han på Philip, som var väldigt sån här tongivande man på den tiden. Och han hyrde in sig på Radio Luxemburg. Och då hade ju faktiskt även inte bara ungdomarna utan en stor del av svenska folket hade lyssnat åtminstone en gång på Radio Luxemburg. Och det var när Ingo boxades. Mm. Så att det var också en sån här liten pusselbit alltså.
Mm, ja, visst.
I hela det här spelet fram till att Radio Nord startade.
Mm. Om inte minst så var det Lennart Hyland som refererade den matchen i Lörö Röksebor, inte det?
Nej,
det var inte
det minns fel.
Okay.
Det var just för att alltså, Lennart Hyland var ju så intimt förknippad med Sveriges Radio. Mm. Så att de hade fått hyra in en frilansare som heter Lars Henrik Ottosson. Mm. Som refererade första Ingo-matchen. Så det är han som är mycket upphetsat skriker: vi har fått en svensk världsmästare. Mm. Och så hade han den mycket kända Göteborgs sportjournalistprofilen Lennart Krusner vid sin sida som expertkommentator. Det var första. Sen blev det så att backade Sveriges Radio under galgen, kan man säga. Så att från och med alltså match 2, den gick alltså, Ingo Floyd var ju 3 matcher, men match 2 gick ju i Sveriges Radio, då var det Hyland.
Låten från båten för er som är unga till sinnet, det är det program som vi här tar fram. Skinnigt som blandas med låtar som vi har i minnet. Jag är hit ombord, bjuder Radio Nord. Är ni 7 eller 70, det gör ju detsamma. Välkommen till ett glatt program som vi kallat Låten ifrån båten.
Hyllan hade väl Jack ett visst intresse för också när det gäller att rekrytera personal nu till...
Ja, Lennart Hyllan var ju den i särklass största radiomannen i Sverige från, ja, från början av 50-talet då. Sen hela 50-talet och in på 60-talet när han sedermera gick till tv. Och han bodde dessutom 300 meter ungefär ifrån oss, där jag växte upp i Stockholm. Så att Jack och Kylan kände ju varandra. Och Jack var ju, om han inte var någonting annat, så var han definitivt ett PR-geni, kan man säga. Så att när han hade varit i Dallas i januari 1960 för att riktigt få alla pengar på plats och prata om hur mycket han behövde investera i båt och personal och kontor och allting, då tog han vägen hem via New York. Och på vägen till New York kom han på att vi ska ju ha Lennart Hyland som programchef till Radio Nord, det är ju klart. Så att när han kom till sitt hotell i New York, då började han jaga Hyland. Hyland var på skid-SM i Hudiksvall, tror jag det var. Och det var ju dessutom ganska häftig tidsskillnad. När Jack hade kommit på att han skulle ringa, då låg Hyland och sov. Men han fick tag på honom och väckte upp honom, och Hyland var sur som sjuttsiken över att bli väckt. Men när de hade pratat ett tag så kom de i varje fall till att, ja, sa Jack, vi har väl ha dig som programchef. Jaha, då ska jag 100 000, sa Hyland. Och det var ju... det var ju alltså en miljonlön, om vi skulle säga, med dagens mat mätt. Men det, ja, men det är klart, det ska du få. Men det fina i kråksången var ju att bredvid Jack i rummet där på hotellet i New York så stod dåvarande Expressen-korrespondenten Arne Thorén. Så att nästa dags Expressen var ju på första sidan, Hyllan erbjuden programchefsjobb i Radio Nord. Det, så småningom, och det följde faktiskt svenska folket med stor spänning i flera dagar hur det skulle gå. Jag. Skulle Hyllan gå över? För han var ju verkligen nationalidol. Och till slut gjorde han då inte det, för att han ville nog inte lämna sin fantastiska position, så att säga, på Sveriges Radio. För han var ju dels förste sportreferent och dels nöjespappa. Så han hade ju en, och han hade ju hela Sverige som lyssnare, så att säga. Så att man förstår att han nog inte ville ta det här steget till slut. Men det var otroligt bra PR för den nya radiostationen.
Det förstår jag, det förstår jag. Men så småningom så skulle det ju sättas ett program också. Men var man så där helt överens om hur det skulle vara från första början egentligen?
Nej, man alltså, Jack hade ju varit över bland annat den här gången i början av 1960. Hade han varit då hos sina kompisar i Texas och lyssnat på Gordon McClendons flaggstation, den stora hette KLIF i Dallas. Och Jack hade ju lyssnat dygnet runt på den för att försöka förstå hur man skulle göra radio. Men han fick också med sig några så kallade policy books från Gordon, och det handlade om hur man skulle göra nyheter och sånt där. Men alltså man, det var mycket grubblerier hur man skulle, för det fanns ju ingen erfarenhet. Man måste ju tänka på att när Jack till exempel skulle anställa människor, fanns det ju inga som hade någon erfarenhet av att göra kommersiell radio. Så att det var ju alltså mycket diskussioner. Vad man var överens om var ju att man skulle ha nyheter för det första hela tiden. Det hade ju inte Sveriges Radio. Men i Radio Nord skulle det vara nyheter varje timme. Man skulle kunna gå in så fort det hände någonting och bryta programmet. Sen var det en käpphäst för Jack att man inte skulle ha en väldigt smal musikprofil. Det hade ju många, alltså då som nu kan man säga, hade många amerikanska stationer en ganska smal. Då var det mest topp 40 som var de populäraste låtarna. Idag finns det ju många andra format, men Jack var mer att han ville blanda så att det skulle kunna vara en rocklåt, men den skulle sen kunna följas av en dragspelslåt och sen lite storband och sen lite annat. Så att hans musikfilosofi var att man ska aldrig veta vad som kommer härnäst. Mm. Och det kom man på ganska fort faktiskt. Och det är väl viktigt att säga idag, för att eftermälet åtminstone hos vissa är att Radio Nord var en renodlad popstation, och det var det alltså inte.
Thank you. you do the hot back, I said a heat. Oh, can't you shoot? No. Oh, well, 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 when
the Toy Frisk.
Känner du den här som du tar en toy?
Toy lugn.
Blir man alltid var gång man tar en toy? Kör du bil eller bär iväg på en motorhoj? Kopplar du bäst av och blir lugn om du tuggar på toy?
Ha alltid ett paket toy till hands, i fickan, i väskan eller i bilen. Toy tuggummi ger dig en frisk andedräkt.
Toy frisk, toy lugn, tugga toy.
Koppla på Radio Nord.
Och koppla av med Radio Nord.
Du har just lyssnat på del 1 av historien om Radio Nord, berättad av Jan Kotschack, son till Jack Kotschack, Radio Nords grundare. Andra delen sänds nästa söndag klockan 10.